Podplay.
Och jag har Micke framför mig här också.
Oj.
Hej, ja. Hallå. Ja.
Hej.
Han säger att han redan har druckit för mycket kaffe idag, så att jag vet inte om hur det kommer att märkas. Men
Det är nog skönt att sitta anordställdes på länk, kan jag tänka mig. Det är ju snart varse.
Okej. Okay.
Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Vi kör på som vanligt, Charlie. Tisdagar. Mm. Och nu är det något stort som händer. Vi spelar ju in det här på måndagar, alltså dagen innan
så
som avsnittet släpps.
Mm. Ifall du skulle säga något hemskt så kan vi klippa bort det så att vi har en dag till godo här. Precis.
Mm. Ja, just det. Sen vill man att det ska finnas från tisdag morgon redan, så då skulle det bli väldigt svårt att spela in på natten. Så att därför spelar vi in på måndagar. Men och vi har ju då vi ska ju hylla den här, eller vi ska väl hylla allt möjligt, men vi ska ju framförallt prata om Nobelpriset idag.
Ja.
För att imorgon så, eller det har ju släppts redan nu här, precis nyligen för en kvart, 20 minuter sedan, så släpptes ju vem som är årets Nobelpristagare i ekonomi.
Precis.
Och hur skulle vi kunna bevaka det bättre än att ha självaste ekonomiprofessorn hos oss, alltså. Mm. Ja, vi kör den här applåden, jag tycker det är så trevligt. Så vi säger varmt välkommen, Mikael Dahlén.
Åh, vad härligt. Tack allra mjukast. Så glad att få vara här igen.
Hur är läget?
Tack, det är alldeles toppen. Mm. Som ni sa, det är ju rykande färskt, eller åtminstone varmt.
Mm.
Beskedet om vem som blev, eller vilka som blev, årets Nobelpristagare. Jag sitter med ett litet bokstavligt varmt kompendium som jag fick i handen i studion efter att jag gissat fel på vilka som skulle vinna och sen satt i direktsändning om vilka som istället vann årets Nobelpris.
Men då måste vi ta detta från början och kolla här. Det är inte du som bestämmer vem som får Nobelpriset, alltså?
I wish.
Ja, wishar du det, eller? Är det så? Är det någon life goal man har? I liksom, om man har kommit så långt som det, vad har man kvar? Ja, men det är att man får vara liksom Nobelprisjuryn här, eller?
Ja, those who can't teach heter det ju, eller those who can't utse andra som är bra.
Okay.
Och det är nog ingen risk att jag någonsin får ekonomipriset själv.
Nej.
Men det vore kul att utse det.
Eller jag menar inte.
Det är en självklarhet. Nej, det är en självklarhet.
Det kan inte jag bedöma, men okej, du säger det.
Jag har ju förvisso tänkt på 1000 år gammal, så tänker att kanske förr eller senare har gått om tid, men inte i brådrasket.
Okay.
Men ekonomi ligger mig ju väldigt varmt om hjärtat, som ni vet. Vetenskap ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så här är ju två hjärtefrågor som förenas. Mm. Så det vore ju fantastiskt kul att få vara med och bestämma. Jag får nominera, vilket är väldigt trevligt. Det är jag glad för.
Hur funkar det? Vem får jag får inte nominera, men du får nominera.
Mm, det är ett mindre urval som fortfarande betyder större än kommittén som beslutar, som blir inbjudna varje år att väldigt utförligt nominera, att förklara varför och hur den här personen skulle lämpa sig för ett ekonomipris.
Mm. Och hur många är ni som får nominera? Är det 5 personer i världen som är hemliga, eller är det 2000 personer, eller vad liksom ungefär?
Det är fler än 5, betydligt färre än 2000. Exakt hur många av vilka det är vet inte jag. Jag tror inte någon vet det. Det ligger lite i sakens natur, tror jag, att vi inte ska kunna påverka varandra, inte bli påverkade av andra. Så jag vet inte om jag ens egentligen får säga att jag nominerar. Jag kan säga att jag nominerade i år. Jag kanske inte får det nästa år in i det här.
Då vet vi det nästa år, om det var som att det var förbjudet eller inte. Och vilka är det som bestämmer då? Hur många är de? Det är inte hemligt i alla fall. Va?
Nej, det är en kommitté, ekonomikommittén på Kungliga Vetenskapsakademin som bestämmer.
Ja. Mm. Ja, och hur många är de då? Är det...
Den frågan, de är inte 18. Hur många är de? Men det är jag faktiskt inte helt säker på. Jag tror de är 14. Jag slänger bara med 14.
Ja.
Så får någon kolla upp och säga om jag hade fel.
Och hur hamnar man där då?
Där hamnar man medelst fina kvalifikationer på anstalt någonstans vid ett lärosäte och sen rekommendationer. Jag tror inte man kan kvala in på något sätt. Man kan inte tävla sig in utan man rekommenderas in på olika grunder. Mm. Jag vet ju inte exakt, för jag har inte själv lyckats hamna där.
Så det var ju en korkad fråga då. Nominerade du någon i år?
En pristagare, ja. Det gjorde jag.
Ja. Men det gick inget bra?
Nej, inte så bra att hen vann.
Nej, men det kan ju hända nästa år istället då.
Ja, det hoppas jag. Ja. Hoppet lever med tanke på att i år gissade jag inte rätt. Men däremot gissade jag för 3 år sedan rätt på en av dem som vann priset i år. Så jag tänker, jag ligger lite före min tid bara.
Man kan använda det som en typ av orakel, att förr eller senare...
Ja, men jag var nervös i år, för de 4 senaste åren så har jag prickat in 3 rätt.
Mm.
2017 hade jag rätt, jag bommade 2018, men så tog jag igen det 2019 och 2020. Så kände jag, kan jag bara förlora här med någon sorts winning streak då?
Så nu äntligen är den pressen av liksom. Mm.
Men då den jag bommade 2018 blev i år istället liksom.
men inte för att sänka nivån på det här priset, men för oss som inte riktigt vet och är insatta, hur viktigt är det här priset egentligen? Vad spelar det för roll? Jag tänker vad våra lyssnare tänker nu så här. Jaha, det var 3 okända gubbar som jag aldrig hört talas om. Men vad är det för betydelse med det här priset egentligen?
Alltså problemet med Nobelpriset överlag och definitivt ekonomipriset är ju att det blir ganska tillbakablickande. Så i år, liksom många tidigare år, så belönas vetenskapliga framsteg som gjordes på 90-talet. Vi pratar alltså 3 decennier bakåt. En anledning till det är att det tar tid att verkligen bli klara över vederhäftigheten i de här vetenskapliga rönen, särskilt när det gäller samhällsekonomi, där det finns så mycket som kan spela in. Samhället är föränderligt, det är många okända variabler som man vill se. Skulle de göra skillnad man inte fångade upp tidigare? Och så vidare. Så det här är inte någonting sprillans nytt, och det kanske inte framför allt ger upphov till en massa ny forskning, definitivt inte från just de här prismottagarna som ju är förbi vanlig pensionsålder, vanligen vid det här laget, men det skapar ju en uppmärksamhet kring de här rönen som inte blivit så uppmärksamma tidigare, för det blir de ju inte när de publiceras i vetenskapliga tidskrifter, det är ju inte en jäkel som läser det, så det kommer samhälle, det kommer folk lite mera till hens till gagn att faktiskt få veta att så här fungerar det, här kanske jag kan använda. Jag tycker det blev tydligt med Richard Taylor, som jag prickade rätt med, jätteglad för, 2017, som forskar kring nudging bland annat, som ju är någonting som folk svänger sig med lite överlag.
Ja.
Och som ju blev verkligen någonting att använda under pandemin nu till exempel. När det blir vi själva som ska ansvara för att hålla oss smittfria från att inte smitta andra. Hur kan vi i små beslut vi fattar hela tiden, små beteendeförändringar, göra bättre?
Och där tänker du att det faktum att han fick priset gav frågan en mer, liksom, större plattform, och det har ändå på, liksom, skulle man kunna vara så storvulen och säga tack vare det priset så var vi lite smartare kring nudging till exempel i pandemin, som har gjort att ett antal människor kanske lever som annars hade dött om man inte hade fått Nobelpriset, fast man inte tänkte så när man gav det.
Ja, faktiskt, och jag kan ju se på, jag är ju förlagssyskon med Richard Taylor, vi är på samma förlag, så jag vet ju hur många fler som började läsa in sig på medelst en av böckerna som översattes till svenska, hans rön.
Mm.
Så väldigt många informerade sig om nudging, och har kommit böcker efter det också. Alexander Norén bland skrev ju en bok om nudging. Alexander Norén, som jag satt i studion med, som är programledaren på SVT för ekonomipriset. Så det populariserades och fick ju väldigt många läsare och en enorm spridning efter priset.
Så det egentligen kan man säga, som det ofta är med de här priserna, är det ju inte prispengarna egentligen som är grejen, va? För att de här gubbarna har väl inte som att de behöver så mycket mera pengar. Jag vet inte hur mycket man får. Är det 20 miljoner eller något sånt där? Som är...
Jag tror det ligger på 9 miljoner.
9 miljoner, ja, du ser. Det är inte det som är grejen, utan det är ju att det för evigt kommer stå ens namn på den där listan, och att den frågan får liksom jädra fokus världen över just nu då, och förhoppningsvis skapar inga
problem. Ja, men lite aspiration finns säkert. Det är kul att någon får bli Nobelpristagare. Men å andra sidan så är det ju verkligen att planera väldigt långt fram i tiden.
Det är ingen som
tiden.
Börjar med detta för man tänker att vad är poängen med forskningen? Det är att du ska få Nobelpriset.
Liksom. Nej, då är det en long shot i alla bemärkelser, både tidsmässigt och sannolikhetsmässigt.
Liksom. Och nu vill vi gå in på pristagarna i år, då, eftersom det är typ en halvtimme nytt. Men innan dess så vet jag att det finns alltid några människor där ute som kommer säga, nu säger de Nobelpriset hela tiden, det är faktiskt inte ett Nobel, alltså så här, ska vi ta den då så att de kan få lyssna i lugn och ro sen? Eller stänga av bara om ni är så skitnöden.
Jag tänker att...
Nej, för vi har mer spännande att prata om också. Så att nu, så, om ni inte är intresserade överhuvudtaget av Nobelpriset, då kan man spola fram tiden.
Håll ut!
Det kommer mer. Men det är ju då så att det heter egentligen inte Nobelpriset, eller
jag
hur är det?
Jag tänker, säger en fel ofta nog, så kommer det liksom bli etablerat. Så är det ju språkets utveckling förändras hela tiden med att så där får man inte säga. Nej. Det heter inte bättre än mig och man kan inte stava så där. Men gör folk det helt ofta så okej, vi får köra på det där så ger man upp. Så jag tänker, det är en liten mission jag har.
Att säga Nobelpriset.
Säga fel helt ofta. Alfred Nobel själv kunde ju inte fatta det beslutet kring ekonomi. Ekonomi var ju knappt en vetenskaplig gren, ett vetenskapligt fält. När han levde, så han fattade inte beslut och kunde knappt fatta beslut om att det är något som skulle vara med bland Nobelpriserna. Också på hans tid så var ju ekonomi lite misstänkliggjort, för det var ju en del stora kriser kring den tiden. Men jag tänker att ekonomi, sen det instiftades som ett pris som ändå delas ut, har bevisat sig steg för steg, och jag tänker i högsta grad att pandemin med allt det hemska det inneburit faktiskt samtidigt gett ekonomin en chans att bevisa sig hur viktig den är för välfärden, för välmåendet, för mänskligheten när det blir riktigt tufft. Så att hoppas att vi snart
verkligen,
har
vi verkligen sett bevis på.
Så nu alla ni som sitter och irriterar på detta kan säga att vi säger fel med flit, för att nu är det rätt. Nu
ja,
är det
men vi vet om att det inte heter Nobelpris än, men snart så kom igen nu, låt oss hjälpas åt.
Ja. Så, hur gick det då?
Det gick som följer, lite likt en Bellman-historia. Det blev en kanadensare, en amerikan, inte helt överraskande, och en holländare som delar priset. Kanadensaren gissade jag för några år sedan, David Card. Amerikanen Joshua Angrist hade jag inte gissat på, och holländaren, ska vi uttala det rätt på flamländska, Guido Imbens, tror jag en ska uttala det. Hade jag inte gissat det på. Som de förklarade i kommittén så var det David Card som fick en halva, och så fick Joshua och Guido den andra halvan. Om jag förstått det hela rätt.
Varför gör man så då? Att man, alltså, för de känner varandra, har jag förstått.
Joshua och Guido känner varandra så bra att Joshua var best man på Guidos, det är ett kul namn att säga. Bröllop.
Kommer gå upp nu på topplistan på nya namn till barn. Kom nu Guido!
Men de har verkat mera tillsammans, Joshua och Guido.
Ja.
Medan David Card jobbat tillsammans med andra filurer, bland annat en Alan Kruger som han kanske hade delat Nobelpriset med, som inte är ett Nobelpris, men här, nu är det nära, nu är det snart ett Nobelpris, jag säger det igen, Nobelpriset i ekonomi. Men Alan Kruger, han avlida, och så betraktar om det hela att någon som är död blir inte behjälpt av ett Nobelpris, och därför kunde det inte delas, då får man inte Nobelpriset.
Okej, men varför delar man upp på det här sättet? Vad är det för safety? Varför kan man inte ge kärlek till en fråga? För det är inte som att det är självklart att de har forskat på samma sak från två olika håll, eller?
Ja, men lite så. Ska vi ge oss in på det? Så får vi se om vi är kloka på varför de delade på det här. David Card fick det för sina rön kring hur minimilöner, utbildning och invandring påverkar arbetsmarknaden. Det har funnits teorier kring det här ganska länge som säger att höjer en minimilönerna så kommer det leda till ökad arbetslöshet, för då kommer företagen inte vilja anställa för mycket. Det blir för dyrt och så skiter man i att anställa, och därför är det inte bra att höja minimilönerna för mycket, trots att man tänker att men det vore bra för de som får lönerna.
Och eftersom det här låter som så normalt sunt förnuft, blir det dyrare så köper man mindre, så har man inte känt något stort behov att forska på detta.
Precis.
Så utan man bara köpt det för en sanning att Så är det förstås.
Precis, och då är det lite svårt att testa det regelmässigt experiment när man då skulle be företag att höja löner eller inte och be arbetstagare att gå med på högre eller lägre löner. Därför har det inte gått att testa riktigt förrän det blivit naturliga tillfällen. Till exempel när i New Jersey minimilönen legalt höjdes inom snabbmatsindustrin. Då kunde en se förändrade det antalet arbetstillfällen och antalet arbetstagare. Mm. Men då behöver den något att jämföra med, så då kunde den jämföra med angränsande amerikansk stat Pennsylvania, som är så nära angränsande att de ekonomiska förhållanden, de sociala förhållanden är snarlika. Det enda som skedde var att vid en väldigt klar, tydlig, avgränsad given tidpunkt så höjdes minimilönen i den ena staten på den ena sidan gränsen, men inte på den andra sidan gränsen. Och så kunde man konstatera att nej, det blev inga egentliga skillnader mellan den ena och den andra sidan av gränsen när minimilönen höjdes.
Och får man priset för den slutsatsen eller får man priset för den här liksom kluriga modellen? För det här, om man skulle jämföra, man kan ju ta möss och så kan man låta dem springa i en labyrint i labbet. Mm. Men här säger man så här, låt oss bevaka om det uppstår en labyrint någonstans i världen där det redan finns möss som kan tänkas besvara den här frågan. Då åker vi dit med en gång och så filmar vi det så att vi kan en gång för alla få se hur det här är. Men det måste uppstå naturligt och vi sitter och bevakar om det kommer att hända. Mm. Är det liksom den forskningsmodellen som jag tolkar då när jag läst det lilla jag läst på som upplevs som ganska ny eller i alla fall ett intressant nytt tänk, eller är det själva slutsatsen kring minimilön och invandring och sådana saker? Eller?
Och det är väl det som är pudelns kärna, att det är lite både och som kommittén bestämt sig för. David Card var väldigt snabb att hitta och nyttja de här tillfällen. Han tog det här tillfället i akt i New Jersey. Han tog tillfället i akt när det skedde en väldigt kraftig invandring och därmed också arbetskraftsinvandring i Miami. När redan på 80-talet Castro lät kubaner lämna landet om de ville. Och närmast om man lämnar Kuba är Miami i Florida. Så vi snackar hundratusentals kubaner som under en väldigt kort tid invandrade till Miami. Om ändå som David Card tog det tillfället och jämförde, blev någon förändring på arbetsmarknad, blev det någon förändring i lönenivåer i Miami jämfört med andra amerikanska storstäder precis samtidigt med en liknande socioekonomisk demografisk profil, så kunde han konstatera att nej, på det stora hela blev det inte det. Det som hände var att det ökade mobiliteten, så de inhemska Miami-borna blev mer benägna att söka sig till andra arbeten där de hade en fördel att vara inhemska, till exempel att de kunde språket, att språket blev en fördel för dem i serviceyrken till exempel, vilket gav utrymme för invandrarna att ta deras tidigare arbeten, och så blev det sammanlagt flera människor i arbete istället. Och kanske till och med då en totalt sett löneökning när man då ser på att de nya hade en lägre lön medan de som redan fanns på arbetsmarknaden kunde flytta till andra arbetstillfällen med högre lön. Och det var ju toppen och smart av David Card att utnyttja de här tillfällena och se på. Men det Joshua Angrist och Guido Invens
Konda Guido
gjorde var att teoretisera kring det här. Hur mycket kan den egentligen säga kring de här naturliga experimenten och vad ska en leta efter för att bestämma sig för att det här är ett bra naturligt experiment där vi kan uttala oss verkligen om orsak och verkan, att någonting händer och ger en tydlig effekt. Och det var egentligen det de fick priser för de gjorde inte lika spännande experiment, inte lika omvälvande tydliga experiment, utan diskuterade mer vad kan vi kalla det här för, vad innebär det här, hur säkra är vi på resultaten. De kollade bland annat på utbildningar, folk som väljer att utbilda sig lite längre eller inte. Där har vi ett selekteringsproblem, att vissa av andra anledningar i tillvaron i vilka de är blir mer benägna att välja längre utbildning eller inte. Okej, hur säkra är vi då på när de här tillfällena ges, att det är just tillfället som ges som har effekten, inte att det visas som är mer benägna att välja det eller inte?
Mm. Så vad jag hör med mina små öron här är ju då att det låter nästan som att det är när David Card som har varit en föregångsman i att forska med hjälp av naturliga tillfällen och sen de här som mer eller mindre har kvalitetssäkrat hur rimliga är slutsatserna han och andra kommer fram till när de använder detta. Liksom. Mm.
Du hör väldigt bra. Mm.
Är det här liksom egentligen en ekonomifråga? För det här skulle väl kunna uppstå inom vilket forskningsområde som helst, kanske, tänker jag.
Alldeles sant. Och därför var John Hassler, som är ledamot av kommittén som beslutar, lite små mall. Han hade ett stort malligt leende på läpparna faktiskt när han satt där i studion och förklarade att det här är någonting som gäller för alla vetenskapliga discipliner och fält. Men ekonomerna var först, menade han. Så medicinsk vetenskap till exempel har lärt sig av det. För medicinsk vetenskap har varit bortskämda. De har haft inte bara människor utan råttor, kaniner, duvor, allt möjligt som inte vi på samma sätt har kunnat använda i ekonomi. Och de har haft labb där man kunde ha de här råttorna, kaninerna och för den delen människor också. Och labb finns inte lika mycket. Det finns några sådana priser för labb i ekonomi också. Men vi har varit relegerade. Det låter ju bizarrt, men vi har varit relegerade till verkligheten som är skitig och smutsig och svår att kontrollera. Och därför tar det flera decennier innan vi vet om vi egentligen vet det vi tycker oss veta. Och därför blev naturliga experiment någonting som vi var väldigt tacksamma för oss ekonomer att använda oss av. Och så är det någonting, tycker åtminstone då, betygskommittén och somliga väldigt brett leende kommittéledamöter, att det är någonting som vi ekonomer gått till botten med före andra vetenskapliga discipliner och nu skänkt dem möjligheter och lite förarbete att använda till sitt.
Är det så man kommer kunna titta på detta i framtiden när vi tittar tillbaka på, precis som nudging liksom har haft den här effekten på samhället, är det det vi tror om 5 år kommer vi titta tillbaka och säga att en rad saker har vi listat ut i den smutsiga verkligheten tack vare att vi kastade ljus på detta just den här hösten? Liksom. Eller vad tror du?
Förhoppningsvis. Och liksom för att ta ett väldigt närliggande exempel, så det här med naturliga experiment som det kallas, för det är inte forskare som har dragit igång där, utan det här skedde på naturlig väg, men forskare tog tillfället i akt att göra något. Nu är vi ju fortfarande mitt uppe i det med pandemin, som ju har blivit ett experiment vad gäller allt från epidemiologi och folkhälsa till ekonomi, till politik, till ju egentligen allt som inbegriper oss människor, till klimat och vad det nu är. Så här finns ju tillfällen att lära så mycket. Och nu en förståelse kring vad vi kan säga och inte säga kring det här, vad vi bör hålla ögonen öppna för. Och vi kommer ju veta så mycket. Jag är ju jättenyfiken, ska vi vänta 3 decennier på att få se rönen utifrån pandemin innan vi belönar det? Jag hoppas att det här kan vara någonting vi faktiskt tar fasta på att belöna redan om 5 år. Eller vad fasen, varför inte redan om 1 år?
Och nu förekom du min fråga som ju var, eftersom du brukar ibland ha rätt med en gång och ibland har du rätt lite senare, vem får priset nästa år? Ja, kan vi då göra läxförhör om exakt 365 dagar?
Om vi tänker så här då, att David Card var jag ju för tidig med. I år hade jag ju som en av mina potentiella vinnare Paul Slovic, som inte fick det nu, då kanske han kan få det nästa år. Paul Slovic forskar och forskade redan för 30 år sedan också för den delen om hälsa och riskbedömningar. Hur dåliga vi människor är att bedöma riskerna för vår alldeles egen hälsa, men också hur man på samhällsnivå med ganska stor träffsäkerhet kan bedöma riskerna för olika hälsofrämjande eller hälsoskadliga åtgärder inom trafiken till exempel, ifall vi sätter upp nya gupp, ja, allt vad man nu kan göra i trafiken för att sänka hastigheter och risker där, till ska det lagstiftas och göra svårare eller lättare med rökning, droger, alkohol och allt vad det är, till högsta grad nu pandemin, där han varit väldigt flitigt tillfrågad under åren, framförallt i USA, kring vad kan vi göra, hur stora är riskerna, hur kan vi sätta pengar på det här? Hur mycket är det värt att investera i att riskerna för att smittas minskar med antal procent?
Mm. Spännande. Här är du liksom lika fast tvärtom. Du är ju duktig på att gissa vem som ska få i år och ibland har du fel så att det blir nästa år. Jag är bäst på att gissa vem som fick det förra året. Där är jag.
Där är
jag
du. Säga,
3 år på raken har jag haft helt rätt om vem som fick det förra året.
Det är också intressant, det som, är så, som jag tycker är så kul med ekonomipriset och framförallt som i år så finns det ju en, det är ju begripligt ändå för oss och det var väl lite det vi ville komma till, att det här det går ju att förstå och höra vad det du beskriver som ju också blir väldigt viktigt i vardagen för alla. Till skillnad då mot vad man kanske inte förstår i kemi eller fysik eller de här andra bitarna eller litteratur som för mig är helt obegripligt liksom, vad det är som gör och vad det är som... Men här tycker jag vet inte om det är att man gillar ekonomi generellt, men otroliga betydelser den här forskningen faktiskt kan få. Och det tycker jag är häftigt med ekonomipriset.
Ja, det är det som är så viktigt. Du sätter ju fingret på det. Och det är inte alltid det är lika tydligt med ekonomipriset. Hur genomgripande det är, för att det ändå präglar vår vardag och det handlar om samhället vi lever i och vi som gör samhället tillsammans. Så det är någonting som jag verkligen också vill betona. Det är ju ett jobb ni gör. Ni två gör ett fantastiskt jobb just kring det. Att göra det tillgängligt, att göra det till en del av vår vardag kring saker vi alla påverkas av, men också själva kan påverka i våra liv, våra förutsättningar. Det är så enormt viktigt att verkligen poängtera och få människor att förstå det och bli ekonomer i sitt eget liv.
Wow, tack. Och Nobelkommittén hörde. Ja. Nu får inte du nominera nästa år. Så det,
ni har
det
ju några år kvar till de 70. Men,
ja, och dessutom ingen akademisk. Nej, det kommer inte gå. Men apropå potentiella litteraturpristagare. Visst är det så att du har kommit med en ny bok, Mikael? Om man ska... Vilket pris tror du att du kommer få till slut? Är det litteraturpriset eller är det ekonomipriset? Eller vad tror du? Vad ligger du bäst
ja,
till?
Vilken fantasi är mest främmande? Jag har ju lyckats pricka in en litteraturpristagare.
Mm. Det var inte i år va?
Nej, det var ju Bob Dylan som verkligen stack ut där. Enda gången jag blivit tillfrågad och fått sitta i tv och gissa. Så det, du märker, jag tar ju varje tillfälle i akt att påminna om att jag har prickat in en gång. Ja. Det kommer aldrig hända någonsin igen. Jag har gästat Babel när jag skrev en roman, så jag har fått vara lite skönlitterär. Det har man inte sagt finlitterär, men skönlitterär har jag varit.
Lite skönlitterär också. Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju, jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Mm. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Nej, jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss!
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa.
Mm. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här... Och sen är ju vissa... Ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Mm. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor. Inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag privata affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är så här. Man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/...
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Också skönlitterär.
Så vem vet, med tanke på att, och det blev vi väl väldigt varse i år, att litteraturpriset, alltså det är ju, där snackar vi ju högoddsare.
Ja.
I ekonomipriset finns det ett antal lågoddsare, och David Card var ju inte jättehögoddsare.
Mm.
Årets litteraturpristagare var ju en väldigt högoddsare, och de är ju ofta det.
Mm.
Så då tänker jag så här, att men då kanske det ligger närmare, för jag passar ju definitivt in på profilen högoddsare.
Just det,
vad gäller
du
litteratur.
Tänker så. Mm.
Så det kanske ändå känns mer plausibelt än ekonomi.
Ja. Mm. Nåväl, det var bara försökt en övergång till den nya boken.
Ja, precis. Men du har ju en väldigt spännande titel på näst på för den här boken släpptes ju bara så sent som i förra veckan och heter Sifferdjur.
Just det.
Är ett mycket märkligt namn. Det skulle kunna vara ett coolt namn på en bra låt, tänker jag. Alltså den är så här, va liksom, man hajar till. Sifferdjur. Berätta.
Mm. Ja, men skönt, apropå Bob Dylan, att det skulle kunna bli en cool låttitel. Jag gillar ju att skriva låtar. Kanske är den vägen en nalkas litteraturpriset i sådana fall.
Det kan det vara, ja. Precis.
Mm. Ja, men Siffy, kul att ni gillar titeln. Brottades med vad den skulle heta. Titeln som ska förklara hur siffror smugit sig in i våra liv på ett sätt och med en hastighet som gör att vi inte riktigt förstått hur siffror verkligen i alla avseenden nu är en del av våra liv. Det gick så fort. Det är bara för 5-10 år sedan så var det inte alls på samma sätt. Och jag presenterar det överallt så. Så det kunde heta massa olika
men
saker.
Men tänker du då på, liksom, alltså är det beräkningar? Är det så du menar? Alltså recensioner eller att vi stegräknar eller att vi liksom sätter betyg på olika saker? Är det där du menar, eller?
Ja, och det är det som är grejen, för det är all of the above på ren svengelska. Att vi sätter betyg på allting numera. Du kan ju inte äta en lunch, du kan inte ta en fika utan att betygsätta den. Det blir nästan existentiellt. Har jag ätit den här bullen, ifall ingen har frågat mig hur många stjärnor den får?
Mm.
Och jag har bidragit till ett snitt på 4,7. Du kan inte gå från studion som vi sitter nu och hem utan att få ett facit på hur många steg du tog. Och har du inte det facit, så undrar du, tog du de stegen överhuvudtaget?
Vi har ju alla varit ute och gått och sagt, helvete, nu har jag glömt mobilen hemma. Nu räknas inte den här
promenaden. Nej, precis. Eller hur?
Ja.
Du kan inte äta en restaurangmiddag utan att få reda på hur många tyckte att den här middagen var något att ha, eftersom du lagt ut den i sociala medier och fått antal hjärtan, tummar och så vidare på det där. Och du kan inte läsa nästan en enda nyhet idag. Det är också att kolla upp, utan att det finns siffror med i de nyheterna på så här många är smittade i corona. Det är ett väldigt tydligt exempel som alltid låg överst på alla nyhetssajter under hela det gångna året nästan. Så det är precis...
Min absoluta favoritsiffra är att 8 av 10 rekommenderar Dr. Oetkers pizza. Det tycker jag är den roligaste. Det hade de kunnat veta, därför att det är väldigt intressant att jag tror inte 8 av 10 går omkring och rekommenderar pizzor överhuvudtaget. Jag har faktiskt aldrig träffat någon som går omkring och säger, förlåt att jag stör dig, men om du ska välja djupfryspizza, om den frågan dyker upp i ditt liv, då har jag några rekommendationer att erbjuda här. Ja, men 8 av 10 gör tydligen det. Och just Dr. Oetkers går omkring och rekommenderar.
Men det finns en siffra på den, det kan du vara säker på.
Ja.
För du har ändå blivit tillfrågad.
Ja, och precis. Och jag kan inte titta på, måste jag erkänna, jag kan inte börja titta på en serie eller en film utan att titta på IMDb vad det har för siffror.
Va? Är det så?
Nej.
Det tror jag, jag aldrig har kollat upp någonsin.
Eller hur?
Mm. Nej, jag känner för då vet jag liksom om det är värt och vilket mod jag är. Alltså jag kan liksom avgöra rätt mycket med hjälp av den där siffran. Mm. Vad det kommer vara för typ av serie och så. Och det är ju stört. Alltså jag erkänner ju, jag minns hur det var när jag gick och hyrde VHS en gång i tiden, så vägrade jag däremot att läsa på baksidan. Och jag var på Bond här i förra veckan och ville absolut inte läsa hur det skulle gå. Jag läste inte en enda recension, för det vill jag inte veta.
Men
jag, av någon jävla anledning så vill jag veta vad det är för siffra. Så i biostolen så gick jag in på IMDb och bara tittade snabbt vad betyget var.
Mm. Vad är det för sjukdom detta med? Behandlar den här boken om fördelarna eller nackdelarna eller bara en stilla reflektion över?
Apropå sjukdom, jag lekte med tanken att den skulle heta någonting med sifferdemi, men så kom det en annan demi i vägen då som gjorde att vi bytte namn. Ja, men det är, jag tänker så här, det är inte alltid en kan påverka faktum och siffrorna är överallt nu. Så därför blir nästa steg att faktiskt tänka kring hur vi förhåller oss till detta faktum. Och vad vi kan göra för att förhålla oss på ett bättre sätt. Och framförallt menar jag att det handlar om att bli varse det här. Och med den varseblivningen inse att det inte är siffrorna som bestämmer hur min middag var, hur filmen var, hur bra jag kommer tycka om filmen. Att inte låta siffrorna styra oss, den kommer vara där. Men hur jag tolkar siffran, det är en annan sak, hur jag förhåller mig till siffran.
Mm. Och våran tolkning är egentligen inget nytt, va? Eller så här, när jag var barn då lärde jag mig ganska fort att ska man få stanna hemma från skolan, då gäller det ju inte att framhålla hur dåligt jag mår, utan det handlar om hur mycket feber jag kan uppvisa. Så det finns ett nyckeltal.
Just
som
det.
Säger, är det över 38 och 5, då är det hemma, är det under det, då får du gå till skolan oavsett hur mycket ångest jag hade. Det lärde mig ju tidigt att det mäts ju i feber.
Just
liksom.
Så
depression,
det
är bara gå dit liksom.
Det gamla knepet var att ta ut termometern ur rumpan, håll den en liten stund under lampan där det är varmt, och sen trycker du in den i rumpan igen innan din förälder eller vem du är kommer och läser av den.
Det kan backfire, för då kan man ha feber på 44,4 eller något sånt, så det gäller också att spänna sig istället en liten på någon sån läsning. Jag hörde så jävla roligt någon som pratade om de gamla termometern, så det fanns ju tre typer av människor: de som stoppar den i rumpan, de som stoppar den i armhålan och de som stoppar den under tungan. Och svaret var att man vill ju vara en armhålemänniska, för att man det kan ju vara så att man är en stoppa under tunga människa efter någon som har valt att stoppa den i rumpan. Så att det här gäller liksom riskminimering. Det är ett annat Nobelpris. Men okej, men det här att vi är liksom betingade att, påstår jag då, att tillskriva siffror större vikt än text. Får jag liksom ett fint omdöme med en låg siffra, då är vi liksom, hjärnan är liksom kopplad på det sättet att den där siffran var mer på riktigt än texten. Feber är viktigare än depression och så vidare. Eller?
Jo, men det är så. Det är det som är så sjukt, men ändå inte sjukt, därför att det är naturligt, det är till och med programmerat i oss, och det är normaltillståndet, och därav titeln sifferdjur. För det vi fann var att det finns det så många saker som skiljer oss människor från andra djurarter på planeten. Men en tydlig sån skillnad som vi hittade var att vi människor har särskilda hjärnceller som är programmerade att reagera instinktivt, automatiskt, impulsivt på siffror. Vi har särskilda sifferneuroner. Så vi kan inte värja oss mot att reagera på siffror och inte alltid medvetna om det. I boken finns det väldigt dråpliga exempel på att det till och med siffror vi ser eller hör kan få oss att gå i olika riktningar, titta uppåt eller neråt och så vidare. Men det blir jättetydligt till och med om man ställer sifferbetyg mot skriftliga omdömen mot varandra. Och det testade vi i experiment, att om du ska välja ett hotell att bo på, en resa att åka på eller en restaurang att gå på, så kan du ju kolla på alla dessa olika sajter som finns. Vad har det här fått för betyg? Och så står det ett medelbetyg i form av en siffra, och så står det också ett antal skriftliga omdömen. Person B ger betyget 4 och skriver ganska bra vad gäller de kalla rätterna, men de varma rätterna var lite så där. Renligheten bra, men lite för hög ljudnivå. Därför blev det en 4. Och då blir det ganska tydligt, tycker jag, att det finns mera information i det skriftliga omdömet än i siffran som bara sa 4. Så då jämförde vi hur benägna folk var att välja restaurangen, hotellet utifrån siffran eller utifrån det skriftliga omdömet. Och så för att nu veta vilket som är vilket då, så provade vi att ställa dem mot varandra så att människor kunde få se omdömen där siffran var ganska hög. Det här är en 5, medan det skriftliga inte alls var lika glatt. Mm. Mm. 5 i betyg, men ja, tycker nog ändå maten var sådär och personalen var inte så jäkla trevlig. Eller en lägre siffra, en 3 eller en 2. Men det skriftliga säger, ja, det var toppen, det var så gott, det var så härligt och trevligt och bra på alla sätt. Mm. Vilket går då folk på när de har 2 motstridiga informationselement? Ja, då är de mer benägna att välja en restaurang eller ett hotellrum som har en högre siffra, trots att den mycket mer fullödiga informationen som förklarar varför det inte alls är bra säger motsatsen.
Och hur ska man ta med sig det här i vardagen då? Alltså hur bör vi? Du, liksom det jag hör här är att jag borde läsa, inte bara titta på IMDb-siffran utan kanske läsa lite mer om vad faktiskt filmen, vad det var som var bra eller dåligt, eller vad är det, är trevlig personal eller det är viktigt, eller är maten viktig? Alltså, är det så vi ska försöka jobba oss ifrån det liksom aktivt, att ja, faktiskt läsa?
Finns det någon tablett mot de här neuronerna?
Tänk på att siffror är väldigt sällan objektiva. Inget blir sant bara för att det är en siffra. Det är någon som har tyckt till och så blir det en siffra. Så att tänka att siffran är mera sann bara för att det är en siffra jämfört med vad någon skriver, säger och så vidare, som vi instinktivt vet är subjektivt och beror på den personen. Insett gäller i båda fallen. Båda innehåller information, men den ena är inte mera sann bara för att den är ett visst slag. Så det är en del.
Men skulle det också kunna vara så, tänker jag då, att man också blir påverkad av ifall andra har gett ett högt betyg, så vill man vara lite som alla andra. Om en film har en 9 i rating, så vill jag visa att jag är lika cool, eller att jag också har sett den och tycker att den är lika bra. Mm. Eller om man har sett på en restaurang så att den är 1, då ska jag också, ja, då sitter man och letar fel och sen så vill man vara lika, ja, lika som andra liksom. Finns det en risk att vi,
ja, du har
att
helt
vi gör
rätt.
Så också i de här?
Ja, så det där kollade vi upp på Amazon bland annat, där det ju sätts betyg på precis allt hela tiden och blir en jäkla massa betyg. Så kollade vi, är det så att de första betygen som sätts blir självförstärkande? Så att om det är ett högt betyg som sätts i början i genomsnitt, så kommer det fortsätta sättas höga betyg. Är det ett lågt betyg, så kommer det fortsätta sättas låga betyg. Ja, så är det. Då kan man ju tänka, ja, men det beror ju på att det var en jäkla bra grej och så sattes det höga betyg och så fortsätter det. Men om det då är så att vi testar slumpmässigt att sätta högre eller lägre betyg, kommer det alltjämt vara så att de sen replikeras med betyg i ungefär samma hög eller låg utsträckning? Ja, på det stora hela är det så. Så då tog vi det steget längre och så testade vi, apropå som du sa, att vara på bio och kolla filmer. Så testade vi det med en biokedja. Inga namn, men det finns inte så jättemånga väljer på i Sverige. Så testade vi. De har ju en medlemsklubb och så vidare. Så där kunde vi då skicka ut med mail till medlemmar information om att de kommande filmerna den här veckan, de nysläppta filmerna de här veckan är de här och de har fått de här betygen.
Som ni hade hittat på.
Mm. Och så kunde vi då sen se i den här medlemsklubben vilka människor som sett den här filmen, och så kunde vi skicka en enkät till dem efteråt och fråga, vad tyckte de om filmen? Och så kunde vi jämföra om de hade sett högre eller lägre betyg. Vad tyckte de om filmen? Hur nöjda var de med att ha sett filmen? Hur härlig var upplevelsen? Och fanns det samband med vilket betyg man hade sett? Jajamensan. Det gjorde det. Så de hade färgats i sin upplevelse och vad de fick ut av filmen av betyget de såg innan. Så tog vi det steget ännu längre.
Aha.
Och så såg vi på i efterhand vilka har sett olika filmer. Så skickar vi mail till dem och talar om, vad kul att du såg den här filmen. Förresten, visste du att den fick det här betyget i genomsnitt av folk som sett den filmen? Och så varierade vi det betyget att vara högre eller lägre. påverkade det när vi då frågade dem? Och vad tyckte du själv? Hur bra var filmen? Hur nöjd är du med att ha sett den filmen? Påverkades det av betyget? De hade ju facit, de hade ju sett filmeländet. Ja, det påverkades det också. Och stämde väldigt väl med anledningen till att jag först kom på att kolla det här. Nämligen att jag kom på mig själv med efter att ha varit på en konsert. Och dagen efter kolla upp, vad fick den här konserten för betyg i Aftonbladet? Mm. Varför behöver jag kolla upp det? Jag vet ju, jag har ju varit
du
på
var
konserten.
Ju där när det hände.
Ja. Och så fick den ett lägre betyg än vad jag själv hade förväntat mig. Som tyckte det var en fantastisk konsert. Och så kom jag på mig själv med att tänka tanken, ja.
Den var nog inte så fantastisk.
Den var nog kanske.
Nej, nej.
Mm. Nej, det där är väldigt fascinerande hur man lätt kan hamna i den där och att man inte liksom riktigt vågar tro på sig själv. För att jag vet nu till exempel, på tal om konsert, jag var på Rolling Stones på Friends. Mm. Och då jag tyckte det var, jag tyckte det var otroligt bra. Men då hörde jag någon sån här dagen efter också, precis då, något fan. Dels så gick jag in också och tittade, vad tyckte Markus Larsson på Aftonbladet om konserten? Och då var jag lite nöjd då, för då vill jag minnas att det var okej, liksom, det var bra. Men sen så fick jag också höra att det beror helt på vilket humör han är på, den liksom gitarristen där, alltså hur Keith Richard, alltså vilket humör han är på, om det blir en bra eller dålig. Så då kom jag på mig själv, gå in på forum och tittade vad tyckte de här experterna som har sett Rolling Stones 10 gånger på hur bra på en skala var han egentligen då, och därmed bandet. Och då var det också bra, och då var jag liksom så här benägen att vara ännu stöddigare, eller mer liksom, inte stöddigare, men gärna påtalade för folk att jag var på Rolling Stones på Friends, för att den då skulle ha varit en bättre, för att några förståsigpåare tyckte det. Och det är också lite stört alltså. Och det där, jag kom på mig själv i den där, att vad fan, jag var där, jag tyckte det var toppen, bra. Liksom, bra, stanna där liksom.
Ja, det borde
men
det,
jag
du,
vet
ja.
Inte vad det där beror på alltså, jo, men det är väl något så här, vi söker bekräftelse liksom.
Apropå förstå sig på det, det är också det som händer. Ju oftare du sätter betyg, desto mer av en förstå sig på det blir du. Ju oftare du sätter betyg, mer vänjer du dig vid att betygsätta och bli en sorts kritiker av allting du upplever. Du blir lite som när Nils Petter Sundgren som satte betyg på alla filmer innan vi kunde se trailers och betygsätta själva på internet. Så fick man se det i filmkrönikan på SVT. Så talade han om hur bra är den här filmen. Och det han talade om var snarare hur dåliga alla filmer var. För han hade sett så många filmer och betygsatt så många, så han var skitsniken. Alltså jämfört med att ha sett Ingmar Bergmans och Fellinis bästa filmer, så är det ingen film som har värt ett högt betyg. Och det har vi också kunnat se, ju oftare du sätter betyg på filmer, ju oftare du sätter betyg på restauranger, ju mindre är sannolikheten att det blir ett högt betyg. Ju fler gånger du sätter det, desto lägre blir det genomsnitt betyget. Så du blir kräsnare och kräsnare och kräsnare. Så det är lite farligt. En annan effekt är också att ju fler betyg som finns till hands, desto kräsnare blir du när du väljer. Varför nöja dig med att välja en film på Netflix till exempel som har 4,5 i snittbetyg av 5, när det borde finnas någon film som har 4,6, 4,7, 4,8, 4,9. Så kräsna blev folk att Netflix tog bort det där, så det inte syns länge till. För de märkte att folk stannade inne längre på Netflix, men blev mindre belägna att välja en film. Enda positiva kanske, apropå den pågående debatten om porrfilter, för att ta ett extremt exempel, ska man ha det eller inte? Om man tycker att jag vill inte sätta ner foten, ett annat sätt att hantera det här är okej, börja köra betyg på porr, så kommer folk titta mindre på porr. Det visar nämligen statistiken från Pornhub. Pornhub, där kan du se korta videoklipp.
Som betygsätts? Liksom.
Ja, de egentligen så tummar man bara upp, så det man får är en procentsiffra. Mm. Den här filmen fick 89 som tummade upp. 89%. Mm. Det har lett till att folk stannar inne längre på Pornhub, men startar färre videoklipp. Mm. För de känner, ska jag nu ägna 2 minuter av mitt liv att get off? Ja, men då ska det verkligen vara värt det.
Kvalitet.
Så det har fått folk att sitta och scrolla mera, men onanera mindre.
Ja.
Så är det.
Ja, det hade också varit en boktitel. Scrolla mer och onanera mindre.
Det kanske får bli, det får bli summeringen av den här podden idag. Lite märkligt, men...
Där har vi titeln på avsnittet.
Ja. Själv vill jag då lägga en röst i andra kor. Scrolla mindre och onanera mer. Det tycker jag, det tror jag leder till ett mer lyckligt liv. Men det var en annan bok. Det var en annan bok.
Det är också en låttitel.
Kommer på nästa skiva.
Ja, fantastiskt. Vad roligt det var att höra om det här igen. Och vilken häftig bok. Mm. Den finns alltså ute nu och heter Sifferdjur.
Tills några av de här nya titlarna har slagit igen. Och så kommer det heta Sifferdjuret.
Precis, gå in och rata.
Ge den en 10 innan du läser den. Så kommer du tycka den är bättre när du väl läser den. Det är en av faktan.
Smart, bra där, tack. Ja.
Härligt. Du, Micke, tack så mycket för att du kom hit. Det är alltid en fröjd att ha dig här.
Underbart.
Vansinnigt härligt.
Vi letar nya ursäkter att plocka hit dig.
Ja, det hoppas jag. Snart igen. Snälla.
Härligt.
Tack,
tack
för idag.
Så mycket.
Tack för idag.
Tack för idag.
Vinke, hej. Vink.
Podplay.